Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, nej, men välkomna till podden. Idag har vi två gäster här. Varmt välkomna, Soren Ismail och Alexander Isak. Mm. Det är skämt att bomba. Men, de heter Bilan Osman och Loai Ahmed.
Yes.
Vill ni presentera er själva kanske ordentligt? Min presentation står det så här: Bilan är kronikör, debattör och charmör. Loai är desinformatör, amatör och bög.
Exakt. Nej, det börjar med bög och sen...
Att det alltid måste rimma liksom. Det är då det är sant. Det är så jävla konstigt alltså.
Ja, men det kändes lite som början på en rap-fash. Alltså,
rap-hätten är ju precis Shazam. Faktiskt. Men jag vet inte riktigt hur det gick. Det kommer upp på YouTube.
Ja, det ska
Klemmin
jag
M heter jag. Mm. Men om ni vill representera själva för podden. För vi kan ju också börja med, vi är ju tre som aldrig presenterar oss själva. Filip är ju... Ja, vi har ju egentligen bara varsin fråga som vi brinner för. Gustav är emot privatiseringar, Filip är emot invandring. Och jag är egentligen bara, alltså vi är en konservativ, en socialist och jag är en narcissist. Liksom. Jag märkte min hjärtfråga egentligen bara att jag ska få skämta om vad jag vill. Mm. Och ingen ska bli kränkt. Det är det jag brinner för.
Nu det, är
jag...
det är också en del av de frågorna som jag tycker är så viktigt.
Okay, bra, micken måste bara vara nära. Kanske inte berättat.
Okay.
Vem är du för alla?
Loai Ahmed heter jag. Jag är krönikör. Islamist, nej skämtar, det är din titel. Nej, men jag är krönikör, jag är skribent, jag är content creator, så jag skapar content på sociala medier om islam, det muslimska gemenskapen. Jag skämtar, jag måste sluta skoja.
Men jag känner mig så utpekad.
Det är som att man delar in fotbollslag när vi var små. Det är jag, Gurra, Fletchfield på Mohammed mot enda tjejen. Nu kör vi.
Nej, men alltså, så jag växte upp som muslim. Så jag växte upp som muslim och jag är... Jag växte upp också som bög, jag är inte bög längre. Jag tror jag skämtar. Okej, jag måste sluta skämta här. Nej, men så jag skapar mycket content om... jag skulle kalla mig själv som reformist, så att säga. Så jag vill liksom tämja gränserna i den muslimska gemenskapen där vi måste kunna skämta om profet Muhammed, vi måste kunna skämta om Allah, vi måste kunna kritisera budskapet inom islam. Och så den här liksom enlightenment och reformeringen som har skett inom islam. Men jag är också kritisk till invandringen. Jag tycker inte att det har skett på ett bra sätt. Och jag är framförallt krönikör i Bulletin, den liberala konservativa tidningen. Så ja, ni kan hitta mig på Twitter, TikTok och Bulletin.
Men min presentation var bättre, va? Bilan, du får jättegärna presentera dig själv.
Ja, jag har inte lika lång presentation.
Det är svårt att få.
Bilan Osman, islamist.
Exakt,
nu kör vi.
Islamist, finns på Twitter, OnlyFans och sådana ställen. Så lite brett. Nej, men jag, alltså, tidigare så skrev... Alltså, framförallt är jag i grunden journalist. Och så har jag... jobbar som reporter. Nu har jag väl lagt journalistiken lite på hyllan och och jobbar mer som krönikör och researcher framförallt. Så att halvtid jobbar jag som kommunikatör på Ibn Rushd som är ett muslimstudieförbund. Och halvtid sysslar jag med research. Så det kan vara liksom allt ifrån att jag sitter och researchar om nazister till att jag sitter och researchar fram om typ landskapsblommor inför en dokumentärfilm. Liksom. Så att det är väldigt brett. Så det är det. Och islamist, tydligen. Så,
när du skriver krönikor, var skriver du krönikor någonstans?
Alltså, numera är det så väldigt brett. Så nu har jag faktiskt inte sysslat med det på några månader. Men jag har tidigare varit framförallt i ETC. Har vi.
Gustav undrar av studio också. Nej, men vill du sätta igång den här filmen? Jag vet att du hade en fråga som du sitter ivrigt. Du har ingen mick, men...
Ja, jag hade en fråga. Jag kan börja med en fråga till bilen här. Min känsla är att svenskar generellt nu det senaste blivit rätt så islamkritiska. Politiker, befolkningen generellt. Delar du den bilden?
Absolut. Sen har jag är lite allergisk mot begreppet islamkritik.
Bättre med islamofobi.
Jag föredrar att prata. Man kan ju dela upp det. Det är klart att så här, islamkritik finns och existerar. Och den tycker jag liksom är nollproblematisk. Liksom, att så här, det är klart att man kan diskutera religion eller kritisera religion oavsett vilken. Och brukar ofta säga att de mest islamkritiska är muslimer själva. Det är därför man har en massa olika inriktningar och annat. Jag tillhör en viss inriktning och kan vara kritisk mot andra inriktningar och i det så ingår också islamkritik. Men apropå din fråga så...
Får jag bara fråga, vilken inriktning har du? Det blir man väl lite nyfiken på.
Islamism. Det är
islamism.
Inriktningen.
Precis. Det är, jag följer al-Baghdadi. Det är min främsta ledare. Nej, jag är sufi som är en gren inom islam. Och hur ska man sammanfatta sufis? Alltså, väldigt brett. Men det är...
Ateistiska muslimer, nej, skönt.
Wow. Jag menar inte till kofar, please.
Så finns det lite mer på den reformistiska muslimer. Eller de tillhör en gren som är lite mer öppen. De ser på islam på ett annat sätt än islamister och fascister och wahhabister, så att säga.
Ja, om man skulle jämföra de två så står de väl kanske på lite olika sidor. Men det är lite brett. Alltså, det finns ju såklart konservativa sufis och progressiva och det är så här väldigt brett. Men det är väl liksom framförallt att man lägger stor vikt vid andlighet liksom framför regleringssystem och annat. Så det är så här jättesvårt att sammanfatta sufis. Men bara för att gå tillbaka till din fråga här, Filip. Det känns som att vi kom lite off här. Men ja, jag håller med om det.
Svenskar har blivit islamfobiska. Varför tror du det?
Nej, men jag tror inte att de har blivit det. Jag tror att det alltid har varit så här faktiskt.
Har svenskarna kommit ut i sin rätta form? Eller
ja, exakt. Nu är de out there utanför garderoben. Nej, och det är faktiskt så här, tittar man tillbaka på historien liksom i Sverige. Jag vet inte om ni har sett Sveriges första karta, den svenska kartan. Som trycktes i Martin Luthers bibel på 1500-talet. Och redan där fanns det ju ganska negativa stereotyper kopplat till den muslimska gruppen. Så då porträtteras de här olika kontinenterna och då bland annat i Asien så kan man se liksom en muslimsk hord som står bakom ett berg redo att liksom attackera Europa. Så det här är ju idéer som har funnits sedan 1500-talet.
Men inte var de rasistiska på 1500-talet.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Det var ändå the good times på 1500-talet. Throwback. Men ja, så det har ju funnits väldigt länge och sen har vi haft, liksom, jag växte upp i spåren av 9/11 och då fanns det också väldigt så här antimuslimska stereotyper. Jag tror det som är skillnaden idag är väl att vi har ett ganska stort politiskt parti som har lyckats kanalisera de här idéerna och skapa politik av det, vilket gör att folk kan våga vara lite mer öppna islamofober.
Eller islamkritiker.
Det är ditt fel då, Luai, du som är
Jag är en del av den här falangen
som bra jobbat eller någonting.
Tack, varsågod.
Ja, verkligen. Ensam lojal.
Vad kan du säga? Är det ditt fel att jag blivit som det blivit? Och...
Ja, det är mitt fel, lojal, men inte...
Nej, men ditt parti, eller kan man säga att du är sverigedemokrat?
Nej, jag är inte sverigedemokrat. Jag
SD-sympatisör?
Du kan säga sympatisör med Sverigedemokraterna. En del av Sverigedemokraternas politik, för att det finns mycket inom Sverigedemokraterna som jag är kritisk till. Så till exempel kollektiv bestraffning, till exempel, det köper inte jag. Jag gillar inte deras narkotikapolitik. Det finns mycket som jag är kritisk vad det gäller Sverigedemokraterna. Men när det gäller invandringen så finns det mycket som jag håller med.
Men du är ju känd nu, förlåt, som SD-bögen från SVT liksom.
Alltså egentligen, den dokumentären skulle ha hetat homonationalister eller något sånt. Men sen ville de ha lite mer klicks. Mm. Och jag bara, fine, kallade SD-böger. Yeah. Alltså jag blir inte störd av att bli kallad SD-are. Jag är ju bög. Så det är liksom, folk använder ordet bög, de använder ordet fascist och så. Ordet SD liksom skrämmer inte mig om jag blir kallad för SD. Men jag vill gå tillbaka till det här med islamofobi och islamkritik. Jag gillar inte ordet islamofobi, för att fobi är ju att vara irrationellt rädd för någonting. Men islam i mångt och mycket i de flesta muslimska länder används som verktyg för att straffa, fängsla, döda islamkritiker, homosexuella, ateister och så vidare. Så jag föredrar ordet antimuslimskt hat. Och där kan du faktiskt peka på människor som hatar muslimer, alla muslimer, bara för att de är muslimer. Men islamofobi, själva ordet är liksom att man är fobisk mot islam, och islam är en religion. Man säger inte liksom judendomenfobi, för man har ett annat begrepp för det, och det är antisemit, och det är folk som är liksom hatiska.
Men samma grej brukar ju också säga, för det är det här jag har svårt med när man mittpickar, för jag kan ju verkligen fatta kritiken mot olika begrepp, men det här är ju vetenskapliga begrepp på samma sätt som så här, man skulle kunna hålla samma resonemang.
Rasbiologi var ett vetenskapligt begrepp.
Det jag menar när jag säger vetenskapligt begrepp är att den används för att forska om olika typer av rasism exempelvis. Men det är så här, samma argument skulle man kunna ha om begreppet homofobi. Det är så här, med irrationell rädsla mot homosexuella. Eller så här, man skulle också kunna ha samma diskussion om antisemitism som vissa, framförallt antisemiter själva, har när de säger att så här, men det är inte bara judar som är semiter. Alltså så här, poängen här kopplat till islamofobi handlar ju fortfarande om grundfrågan, vilket är att man stör sig på gruppen muslimer, och ibland kan också vara irrationell rädsla.
Men frågan är så, om man kritiserar muslimer på något sätt, är det då islamofobi? Liksom. Man måste väl kunna kritisera det utan att det är fobi, eller?
För jag lägga till denna frågan. Om jag ser till exempel de flesta muslimska länder och de flesta muslimska samhällen straffar eller dödar homosexuella, är det ett homofobiskt uttalande? Eller är det ett islamofobiskt uttalande?
Nej, inkorrekt dock. För jag skulle inte säga att de flesta av de 49-50 olika muslimska länderna straffar homosexuella.
Men i de länderna
men det är inte
det, vilka länder gör inte det?
Är rätt så många, skulle jag säga.
Bara alltså, Turkiet?
Nej, inte bara Turkiet. Vi har Bosnien, vi har en rad olika muslimska länder som inte har... Alltså det beror på, det finns ju olika skalor. Liksom, du pratar om de här sex stycken länderna som har dödsstraff. Liksom.
13.
Sex, vad jag vet. Vilka 13 är det?
Qatar, Saudiarabien, Yemen, Somalien, Bahrain, Kuwait, vilka andra, Afghanistan,
som utför dödsstraff,
de har det som lag, dödsstraff, men sen för att faktiskt utföra det så måste det finnas muslimskt bevis, det vill säga 4 vittnen.
Ja, men exempel Somalia har inte haft någon.
Men det är lite av en fokusförflyttning här. Alltså, så här, om vi bara återgå till grundfrågan liksom. Alltså, så här, om du återställer frågan där, alltså, är det islamofobi att de i vissa länder då mördar bögar liksom, inom islam? Det är väl inte, det är väl rimlig kritik mot islam bara, eller?
Ja, men alltså, jag vet inte om det är rimlig kritik mot islam, för det säger ingenting om islam. Däremot så säger det någonting om de här länderna, på samma sätt som det inte säger så mycket om Polen eller Ungern säger någonting om kristendom, för att det har backat.
Så det har mer att göra med ett auktoritärt regim liksom, än med religionen. Okej, men jag fattar att det är
men jag tycker att det är en skillnad där mellan kristendomen och så, är att om man tittar på de kristna länderna i världen så är det mainstream kristendomen, det vill säga majoriteten av kristna länder. Det är inte en kuk så jag kan inte hålla den här skämtar. Nej, de flesta kristna länder har inte såna här, alltså dödsstraff och fängslar hbtq-personer. Det gjorde de för, kanske för 100 år sedan, 200 år sedan. Då var den mainstream kristendomen lika hård eller lika hatisk mot homosexuella och ateister och fängslade dem och dödade dem. Men nu är det inte så.
Men
nu
Ryssland, är det, islam Polen, är fortfarande Ungern.
Får jag prata?
Okej, förlåt. Kära
islamister.
Sorry.
Nej, men den mainstream islam idag är inte tolerant mot kritik, tolerant mot homosexuella. Och det får man säga, om vi går tillbaka, eller om vi diskuterar kristendomen från typ 1800-talet, då skulle jag säga exakt samma sak om dem. Att det var typ the dark ages, de dödade folk som var kritiska, de dödade homosexuella, ateister och så. Och den kritiken, de flesta präster och kristna skulle hålla med och säga ja, kristendomen användes då för att straffa, för att döda, för att göra så. Men idag är det så att majoriteten av muslimerna erkänner inte ens att islam har någonting med den här. Och man kan säga att islamreligionen används som ett verktyg för att utföra alla det här, precis som kristendomen gjorde det för.
Ja, alltså bara så här ett kort svar på det, för jag upplever att det här väldigt ofta återkommer i debatten. Jag håller verkligen med om att så här, typ om vi tar så 1800-talet, 1700-talet framåt, när vi hade de här kolonialmakterna som framförallt från Europa, väst, som införde ganska restriktiva liksom anti-queera lagstiftningar i länder som tidigare inte hade det, och det lever kvar än idag, som så här, länder som Indien och så vidare, där det också bor väldigt många muslimer. Men det pekar på är så här, idag har vi exakt samma utveckling i Europa, där en massa länder som är kristna, Ryssland, Ungern, Polen, Sverige går också in i det, där man försöker att backa i frågor som har med queera rättigheter att göra. Och det säger inte så mycket om
religion. På vilket sätt backar Sverige från queera rättigheter?
Ja, men bland annat att vi har haft en ganska stor debatt av framförallt ett parti som driver det här, som sitter och bokstavligen stiftar vår politik om allt ifrån könsbekräftande vård kopplat till transpersoner till att man sitter och diskuterar...
Det har ingenting med homosexuella rättigheter att göra.
För mig är det så här, queera rättigheter generellt pratar jag om nu. Liksom,
där
för mig,
kommer vi alltså, bråka sådär, också.
Ja, jag vet.
Som ordförande för bögarna. Nej, men jag tycker att man måste skilja ihop, därför liksom, att även homosexuella idag börjar bli kritiska till hela hbtq-rörelsen. Ja, på grund av den här att man ska kunna identifiera sig som vad som helst, transpersoner, det är också olika kamp som inte har med homosexuellas rättigheter att göra. För att när jag pratar om homosexuellas rättigheter, då handlar det mest om kvinnor som älskar andra kvinnor, män som älskar andra män, och på grund av det blir de straffade. När det gäller transpersoner till exempel, i Iran har de en annan lagstiftning där om du är transperson så får du liksom byta kön och så. Så det är olika kamp som, ja, de är kopplade till varandra på något sätt, men jag tror inte att majoriteten av bögarna vill förknippas med icke-binära rörelsen.
Ja, icke-binära för sig är en annan sak. Men ja, nej, men alltså, om vi tar bara lite snabbt, och sen ska ni också få prata, för att annars kan vi sitta här i 7 timmar. Men alltså, om
det
vi tar,
kommer vi
så här,
göra.
Ja, men grejen är just så här, kopplat till, om vi tar Sverigedemokraterna som ett exempel. Så här, det är inte en slump att samma parti som sitter och pratar om transpersoner också pratar om sexuella avarter kopplat till Pride. Också pratar om att bögar springer runt med dildos på stan och så vidare. Så här, det här liksom,
jag pratar om bögar som springer ut med dildos i stan. Det är också en annan grej, för jag tycker att det är viktigt att skilja med den här, för att Pride och hbtq-rörelsen representerar inte de flesta bögarna. För att till exempel ta på Pride, när vanliga familjer går och visar sin kärlek och sitt stöd för hbtq-rättigheten. Sen har du liksom den delen med BDS och dildos som springer ut, som inte representerar resten av människorna som går i Pride. Och då menar jag, och väldigt många konservativa och SDR, är att det måste finnas en skillnad där är Pride en
ett barnvänligt, familjevänligt event eller inte. Jag menar att det måste finnas två pride. Pride med dildos och BDSM och så, och där ska barn inte vara en del av det. För att jag tycker inte att barn ska kunna, precis som vi inte låter barn gå in på strippklubbar och titta på porr och sånt där, så menar jag inte att de ska utsättas för dildos och BDSM i stan.
Men det finns inte ens på pride.
Men sen kan det finnas en pride som tillåter allt det här, men barn ska inte vara en del av det här. Så vi måste kunna skilja med. Och det är också en kritik som många konservativa har emot hbtq-rörelsen, att jag som bög ska sitta och försvara och förklara varför barn ska utsättas för sånt där. Jag tycker inte att det är
jag tycker att det är så jävla konstigt det där, för att det är nämligen, det är min grupp, fetischisterna liksom, såhär. Det är de som jag representerar, men jag tycker så här, varför är ni här? Det är såhär, det här som är så dekadent och sexuellt, det har ingenting med att man ska ha rättigheter för sin sexualitet att göra. Det är två skilda ting på den vänster. För att det är såhär, vad du vill hålla på med i din sängkammare, that's up to you liksom. Men det är såhär, och det heller ingen som typ blir stenad för att de gillar lite kinky shit.
Jag har aldrig varit på Pride, men det kanske ni har varit. Så jag tänkte, är det mycket BDSM och dildos och sånt där? Eller vad är det? Jag har aldrig varit där.
Inte mycket.
Det finns, eller?
Alltså jag har nog varit på Pride rätt så mycket. Hade sagt på Pride Park så har ju BDSM ett eget tält. Men det är väldigt sällan som kids hänger på Pride Park. Sen i övrigt så är det väl så här, jag har inte sett sådär jättemycket liksom dild och sådana. Och det finns ju regler också kopplat till det Pride. Man får inte så här, ha naket innehåll jättemycket, för det följer samma typer av ordningsregler.
Är det inte dildos naket innehåll?
Nej, jag har faktiskt inte sett så mycket dildos de senare åren på Pride.
Det är en naken plastbit, jag tänker. Den kan inte vara...
Men jag såg en del tuttar senaste Pride. Ja. Det var därför jag var där.
Gjorde du det? Men det,
men det har ju liksom inte emot.
Men det är täckta tuttar ändå. Det är någon sån liten sån blinkande stjärna som sitter kanske på tuttkanten.
Ja, det finns. Precis.
För mig, jag kan ändå säga, för att alltså, det var ganska länge sedan jag var på Pride, men för några år sedan i Göteborg, då var det ändå så här mycket så här, alltså BDSM shit och fan, folk som hade hästar fast människor och sådär liksom. Alltså, jag vet inte.
Och där tycker jag inte att barn ska kunna vara med, för att jag tycker att det där är inte ett barnvänligt event. Pride ska vara ett barnvänligt event, menar jag, och då ska det bara vara att man viftar med flaggan och visar stöd och solidaritet för hbtq-personer som utsätts för våld, för alltså, som blir slängda från hemmet, som blir dödade i diverse länder. Där finns det ett stöd. Men jag tror att när man blandar ihop liksom den BDSM-rörelsen och den vanliga hbtq-rörelsen, då blir kritiken mot Pride legitim, menar jag. Men jag förstår det också som att man menar att homosexuella har blivit straffade och hatade genom historien på grund av sin sexualitet. Och därför finns det de här BDSM-rörelserna, att man visar dildos och sånt där. Och då menar jag och andra bögar att nej, homosexualitet handlar inte om sexet. Det handlar om, alltså, jag ska ha familj, jag ska ha min pojkvän och vi ska gifta oss och ha barn. Och det har inte med kuk och röv att göra. Det har med en annan sorts kärlek. Och jag tror att Pride-rörelsen och hbtq-tantarna, de gör liksom en björntjänst för homosexuella och hbtq-människor när de tar sexet som en del av kärleksförklaringen.
För det tänkte jag fråga dig som liksom följdfråga, just det här, alltså identitetspolitiken som har växt fram de senaste åren, och också hur man liksom har lagt till, ja, men, bokstäver i hbtq och så, alltså hela liksom queer-grejen, och även folk som är så här genderfluida och så här. Jag kan nästan tänka ibland att så här, alltså, vissa människor som har det mer som en liten flavorful identitetsgrej, att jag säger, oh, jag är lite genderfluid, men som liksom inte har, om man blir typ förföljda för sin sexualitet, förstår jag menar, att man nästan kan bli lite provocerad av det. Om man är bög, eller finns det en sån rörelse också inom det, eller förstår vad jag menar?
Jag tror att alla kränkta människor börjar tillhöra HBTQA, för att nu är det HBTQA, alltså i Kanada är det nu LGBTQA, AI2S. Vet du vad 2S är för någonting?
2S, nej. Ja,
homofob. HBTQ, du är en fobisk person för att du inte vet vad 2S är för någonting. Nej, 2S är den tillhör liksom Indigenous Canadian Sexual.
Det tror jag hörde också det där. Det blev typ viralt för att han drog en sån lång plus. Och för,
Precis, och då menar jag liksom det, man ska köra bara HBT plus.
Och då kan alla kränkta människor tillhöra plusset där.
Men det är inte alltså intergender finns ju, alltså så här, att vara plus. Icke-binär, asexuell plus. Finns alltså, plus. Så, här,
ja, alltså, så alla men, så som har en identitet.
Men jag kan verkligen fatta kritiken också mot att säga, men heteros och sen så ska allt annat rymmas inom en massa olika bokstäver och en grupp, och det kan jag verkligen så här, köpa liksom, i en perfekt värld så hade vi inte behövt det liksom.
I en islamistisk värld.
I en islamistisk värld. Inshallah.
Jag måste köra en disclaimer. Jag skämtar mycket om att bilarna är islamist, men jag tror inte överhuvudtaget
han
att
tror
hon är islamist.
Det.
Jag känner henne väl. Hon vill bara döda bögarna, det är en annan sak. Nej, jag skämtar. Men
det var
jag
så
bara...
vi lärde känna varandra. Exakt. Jag var en sökande som vi som ville kasta en bög från taket.
Exakt. Han var ganska lätt att hitta. Liksom.
Ja, exakt.
Bilan. Jag bara hörde att du sa någonting om Pride Park som jag aldrig talat om. Som är dum i huvudet. Är det en lekpark för barn? Nej,
det är Pride. Nej, det finns i anslutning till Pride varje år. Det finns här i Stockholm. De brukar oftast vara på stadion, så det är typ som där fortsätter festen. Och så finns det olika tält och seminarium och annat. Och där har BDSM haft ett tält. Liksom. Det är ju mer av en festgrej. Där är det väl oftast liksom, unga vuxna och vuxna och sånt som är där. Men... Och BDSM är ju viktigt att lägga till, alltså så här, det är ju massa heteros som också är alltså, håller på med BDSM, så det är ju inte en specifik liksom, queer sak, men det är ja. Men kika in Pride Park. Det är trevligt där.
Intressant
faktiskt.
Att du tillhör plusset där i pervos liksom.
Pervos liksom.
Heter
men jag som är så jävla straight liksom. men det var lite det, för jag kände att du går in på det här med kränkthet och sådär, men jag måste nästan omformulera mig då, för det jag menar är bara att det är så här, det är som, jag tänker att det är en skillnad på om typ så här, om du kommer från, för du är väl från Jemen från början va?
Ja, det är ett
så,
land.
Ja men så här, men typ så här, men du har blivit stenad och mördad för din sexualitet och så här, behöver verkligen kriga för dina rättigheter. Och sen finns det någon som supervit privilegierad tjej med blått hår som är så här, jag känner mig lite genderfluid och att hon ska vara i samma gäng liksom. Men förstår jag menar, det känns jävla absurt för att det är så här, hennes stakes är ingenting, det är bara en så kul identitetsbrud för dig är det liv och död
typ. Jag blir kränkt.
Ja, men jag tänker det är väl rimligt att bli kränkt.
Men precis, det är liksom, du tillhör inte samma kamp som jag tillhör. Nej, du blir inte dödad bara för att Anders vägrar att kalla dig en hen.
Exakt.
Och jag tror att det är också för att jag vill inte kränka vita människor här. Men,
det kan jag göra åt
dig. Nej, men alltså, för europeer så finns det inte en sån här stor kamp där de blir dödade för sin egen identitet eller för att vara kritiska mot ideologier och sånt där. Det finns liksom öppna debatter i väst och Europa, och det har europeerna krigat för under en lång tid. Men nu känner de här privilegierade kvinnor och människor som vill ha en kamp, som känner sig identitetslösa för de bor i ett tryggt land. De ser genom internet att andra människor har någonting där de faktiskt krigar för, och då vill de tillhöra någonting, och då blir de kränkta, och jag vill bli en hen, jag vill bli en hon, och folk som inte kallar mig det är fascister och nazister och vill döda mig. Nej älskling, ingen vill döda dig på grund av det.
Men alltså, Roy, jag kan störa mig på den här liksom bristen ibland på solidaritet. Alltså det är klart, jag kan ju fatta. Jag, kan ju
jag är inte solidarisk alltså. Med henne, hon och henne.
Alltså. Nej, för att du aldrig behövt själv. Du är väldigt säker i din egen könsidentitet, och då har du aldrig behövt att leva med
fast
det. Och
det stämmer inte. Det stämmer inte. När jag växte upp så trodde jag att jag var den. Nej, inte det. Men jag var aldrig cis när jag växte upp. Jag såg att liksom, håret började växa på min kropp, och jag bara, oj fan, jag gillar inte håret på min kropp, så jag förstår den här liksom könsdysfori, men jag växte upp och då blev jag trygg i min kropp. Men det är en annan fråga. Ingen kommer att döda dig på grund av att du känner dig inte liksom helt säker i din könsidentitet. Det är,
rätt så många transpersoner som blir mördade. Liksom.
Men, det är sant faktiskt, men jag menar bara med icke-binära identitet. Folk blir inte dödade för att de blir kallade för henne och hon. Transpersonernas kamp är någonting viktigt och legitimt. De tillhör HBT plus. För det är faktiskt ett krig där transpersoner blir dödade när de byter kön eller om de vill byta kön och så vidare. Men jag menar med de här icke-binära, jag är hen, jag är hon, det är något helt annat. Och transpersoner själva säger det, att liksom, jag som kvinna vill bli en man, och det är någonting som har vetenskaplig grund. Jag är en man som är född i fel kropp, det har liksom vetenskaplig grund, och det är liksom könsdysfori för det är ju sånt där. Jag pratar om de icke-binära, blåhåriga som vill tillhöra kampen och förstöra för de andra.
Men det jag ville bara avsluta min poäng där. Så här, det är klart, jag kan känna igen mycket av den här diskussionen från liksom, den feministiska rörelsen. Liksom, i att så här, ja, men här är massa oftast icke-vita kvinnor som behöver leva med rasism eller som jobbar som städerskor och behöver leva med att försöka få upp hyran, och så är det någon medelålders liksom, tant som bor på Östermalm som pratar om jämställda bolagsstyrelser, och så är man så här typ fan alltså. Jag kan fatta den irritationen, men ja. Jag tänker också samtidigt, alltså det jag har landat lite i, att för att en rörelse ska bli stark så måste man också vara solidarisk, eller det som kallas lite så här brett för intersektionalitet. Alltså här, vi måste fatta att vi har olika kamper, men om vi är solidariska mot varandra så kan vi också stärka rörelsen. Alltså sitta och liksom skjuta på varandra och säga så här, nej men du är inte lika utsatt som jag. Eller så här,
fast
typ,
det
alltså man kan vara solidarisk ändå.
Fast det handlar inte ens om det, Bilan. Det handlar om faktumet när jag står och säger att 13 muslimska länder dödar homosexuella, att majoriteten av den muslimska världen straffar homosexuella, då blir jag kallad för fascist och nazist och högerextremist av de här tanterna. För de här tanterna vet inte vad en riktig kamp är för någonting. De växer inte upp i diktaturer som faktiskt straffar människor på grund av sina sexuella identiteter. De människorna för en kamp emot Sverigedemokraterna och rasister och högerextremister. De vet inte vad islamistisk förtryck är. De står med islamisterna för, eftersom de har liksom samma fiende, Sverigedemokraterna och högern.
Jag... Är det bara därför de kallar dig för fascist? Eller? Det kan ju ha varit annat det var sagt också.
Vad har jag sagt som...
Folkutbyte och sånt.
Vad har jag sagt?
Folkutbyte och sånt.
Jag har aldrig sagt folkutbyte.
Den där texten du skrev på bulletin. Om att det pågår ett folkutbyte.
Nej, alltså i min text om folkutbyte så problematiserar det faktumet att det finns faktiskt... Och det som jag skrev i texten var egentligen att oavsett vad folk använder för ord, oavsett om det är folkutbyte eller demografisk förändring, så sker det en stor demografisk förändring som förändrar Sverige. Jag använder inte det som liksom folkutbyte händer faktiskt. Det är tvärtom. Jag pratar med folk som använder ordet folkutbyte och menar att det ordet är faktiskt antisemitiskt, för att den kopplas till liksom en stor judisk konspirationsserie där de vill liksom utrota vita och sånt där. Det är högerextremistiskt. Men demografisk förändring är ju en verklighet som händer. Jag tror inte att du läste texten på
det. I didn't.
Men
fair enough.
Men oavsett, alltså, nej, jag blir kallad faktiskt fascist, inte på grund av mina texter, eller det, utan för att jag försvarar en del av Sverigedemokraternas politik. Och på grund av det då blir jag kopplad till alla nassarna och farsarna liksom inom Sverigedemokraterna. Men jag är kritisk till Björn Söder och Jörgen Fogelklou och alla de här människorna i Sverigedemokraterna som förstör för partiet. För att de flesta Sverigedemokrater som jag känner delar majoriteten av uppfattningarna som jag har om islamism, om hur invandringen ska skötas på ett bättre sätt och så vidare. Men jag tror att precis som du blir ihopklumpad med islamister och så, så blir jag också ihopklumpad med människor som jag inte vill. För du gillar inte att bli kallad islamist och att du tillhör den här islamiserande...
Det är bara du som kallar det. Men...
Nej, men, jag tror jag refererat till att väldigt många brukar kalla mig det.
Men jag tror att det är också varför vi är vänner också. Det är för att vi förstår varandra. Jag förstår att du inte är islamist, trots att du blir kallad för islamist av andra människor. Och du förstår att jag inte är fascist och högerextremist, trots att jag blir kallad det av människor. Och jag tror att det är någonting, det ligger någonting där, att människor, problemet i svensk politik idag är att människor inte pratar med varandra på riktigt och försöker förstå varandra. Mm. De börjar göra det nu, men det
jag tror vi är mest vänner för att vi båda är lika toxic.
Höll du med Bilan om det, att det är liksom lite grann Sverigedemokraternas fel inom situationstecken att svenskar har blivit mer islamkritiska eller fått mer islamfobi eller sådär? Är det Sverigedemokraterna som har dratt upp den frågan?
Ja, eller ska vi beskylla offret, som har... Eller är det ett eget fel?
Eller varför har vi svenskar kommit ut nu liksom, garderoben som Bilan sa?
Ja. Jag tror att det handlar mer om folk, för alltså jag kom hit 2014 och då minns jag att människor som satt vid fikarummet vågar inte alltså, säga vad de tycker och så. För att de blir stämplade som fascister, högerextremister och rasister. De orden användes väldigt lättvindigt för. Nu är det inte så, för att vi har politiker och journalister som vågar liksom kritisera islamisk muslims invandring och islamiseringen och sånt där. Och det liksom öppnar för mer utrymme för kritik mot islam och invandringen. Då blir det lättare för folk att faktiskt säga vad de tycker. Men jag håller med dig, Bilan. Jag har faktiskt även sagt det, att jag tycker att majoriteten av svenskar är islamofober. Och jag tror det är på grund av att svenskar är i grund och botten väldigt vänsterextremistiska, men inte på liksom att de var den riktiga vänsterextremism, det vill säga hbtq-rättigheter eller hbtq-rättigheter, människors lika värde, kvinnors rättigheter, och islam krockar med de här koncepten i de flesta muslimska länder. Alltså i Yemen, därifrån det kommer Somalia, därifrån det kommer homosexuella straffas med döden. Kvinnor ses inte som fullkomliga människor inför rätten. Det finns många liksom regressiva ideologier som ligger bakom, eller där islam används som verktyg för att föra de här grejerna. Och svenskar är i grund och botten vänster vad det gäller hbtq och kvinnors rättigheter. Det är liksom det mest progressiva landet i världen. Och den extrema islamtolkningen som förs av väldigt många muslimer i Sverige och utanför Sverige börjar att väcka svenskarna, så att de nu måste vi liksom slå emot islam, vi måste liksom slåss.
Jag tror inte alls det handlar om det. Jag tror att det överskattar folks intelligens, tänkte jag nästan säga. Jag tror inte att stoppar du Anette på stan och frågar så här, berätta mer om lagstiftningen i Qatar. Det är inte som att hon kommer bara, ja just det var ju det här liksom valet här och de gjorde det här mot så här. Jag tror att det finns lite olika anledningar till varför vi ser den här typen av utveckling, också kopplat till svensk kultur. Jag tror det är en dålig cocktail av lite olika saker. En sak är att Sverige är i grund och botten ganska antireligiöst. Liksom. Det är ett ganska antireligiöst samhälle av liksom historiska anledningar. Och det gäller alla typer av religion. Liksom. Alltså att man har svårt för religion generellt. Ja, ja. Och det i kombination med att man också har de senare åren så har det varit människor som har kommit till landet, där det har funnits en invandrardebatt. Framförallt så har man kunnat koppla det här till muslimer. Man tycker att det här känns läskigt och främmande. Och det har skapat en liksom större cocktail av liksom, den stora antimuslimska vågen som vi ser idag, där man projicerar allt i hela vårt samhälle. Jag säger det hela tiden, Loai. Det gör jag faktiskt. Men att man har, alltså, allt det här projiceras på gruppen muslimer. Jag tror inte det är för att man har så mycket koll på muslimska länder eller så här, hur utvecklingen ser ut i olika länder, eller man ser inte skillnad mellan Bosnien och Saudiarabien. Så här, jag tror att man bara ser muslimer som en ansiktslös massa som är farliga liksom. Oavsett, och framförallt så missas ju också svenska muslimer i det här. Alltså, muslimer är inte bara en invandrargrupp liksom, utan det är människor som är svenskar som så här, är så här helt vanliga människor som projiceras på just nu.
Men kommer vi kunna leva ihop då? För du sa någonting om att majoriteten av svenskarna är islamofober.
Ja.
Ja, hur kommer vi kunna samsas då och leva ihop i Sverige?
Jag tror när vi befinner oss i ett läge där 31 moskéer i Sverige menar att man inte ska kunna kritisera islam överhuvudtaget. Det är dock granskningen som visat detta. Då betyder det att vi kommer ha jättemycket konflikter i framtiden om det här. När vi har moskéer som lär ut antisvensk narrativt, vilket det är, alltså i Sverige, så, som den här komikern, han vill kunna skämta om islam, men han vågar inte, för han vill inte bli dödad.
Jag har gjort någon sketch nu, men det är inte så många mordhot ännu.
Och då kommer vi till ett läge, inte bara i Sverige, i hela Europa, där svenskar blir rädda för att de inte kan skämta om islam, inte kan skämta om sånt här. Jag håller med dig att liksom de flesta muslimer vill bara liksom leva ett gott liv. De vill inte islamisera. Men det är också att jag som homosexuell
i majoriteten av länderna där majoriteten är muslimer så kan jag inte leva ett öppet liv. Till och med Turkiet som är det mest pro-HBTQ muslimska landet i världen, där blir homosexuella dödade och straffade. Lagen, alltså Turkiet är det enda muslimska landet i hela världen där som HBTQ eller som homosexuell blir inte du straffad av lagen, men även där så kommer liksom familjer och samhället att straffa homosexuella utanför lagens ramar så att säga. Och där måste det liksom, det måste ske en reform och en enlightenment och en renaissance inom den muslimska världen. Och det som jag hoppas och svenskarna hoppas också är att muslimer ska kunna bli en del av här reformen i Europa. Att de ska liksom, att den här friktionen mellan den svenska vänstra ideal, och det var det jag menade när jag sa att svenskar är vänsterextremister, för att vänsterextremism i grund och botten är religionfobisk.
Men Loa, vänta, jag måste bara stoppa det lite snabbt. Alltså lite olika saker här. Alltså jag tänker delvis den här liksom, det är klart att människor, du sa att människor blir rädda. Det är klart att människor blir rädda när man för den här typen av propaganda av att så här, jag kritiserar du islam så kommer du bli avrättad. Alltså så här, det funkar ju inte liksom
det,
så här. Ja, nej men alltså så här, helt ärligt så här, ja, det finns kanske bevis för det om du är liksom en IS-krigare. Inte om så här, Fatima på stan och du skämtar lite om islam. Men det här är ju så här, lite olika saker. Ett, alla religiösa grupper, oavsett, det är själva poängen med att vara religiös och troende. Du tycker att det är jobbigt att någon skändar någonting som är ditt och någonting som är heligt. För mig är det inte konstigt att moskéer, de här 31 moskéerna i Dokus granskning säger att ja, men vi vill inte att man ska kritisera islam.
För det är så här, vill förbjuda.
Så här, ja, förbjuda dessutom. På samma sätt som ärkebiskopen gick ut och sa att han vill förbjuda koranbränning. Då fattar man inte grejer med tro. Men att inte vilja någonting ingår ju också i religionsfriheten. För mig är inte det någonting konstigt. Alltså, om vi ska kunna leva i ett sekulärt samhälle. Liksom.
Är det Poppers paradoxen, Gustav?
Det är inte antidemokratiskt. Det är däremot antidemokratiskt om du försöker förhindra någon att göra det.
Exakt. Alltså, det är klart att de kan väl få uttrycka så här, men vi vill inte bli kritiserade, men att försöka stoppa människor från att kritisera det är ju antidemokratiskt.
Ja, och det har vi liksom lagstiftning för, och så här, hotar men det någon och så här. Ja, men jag ser inte alls någonting som tyder på att vi är på väg att ändra det, tvärtom. Nej, jag ser inte muslimer som någon större inflytelserik grupp i vårt samhälle som kommer att ändra lagstiftning.
Nej, men kommer att bli inflytelserika i framtiden.
Nej, alltså, grejen är att muslimer som grupp är för att börja med inte alls en homogen grupp. Liksom. Mm. Det är massa muslimer som är så här, sekulära i den mening, inte så här att de inte är troende, men sekulära i den mening att man tror på den sekulära staten. Mm. Det är ganska många muslimer som också själva kommit hit och flytt från sekulära muslimska länder. Liksom. Alla muslimska länder är inte på något sätt.
Med så här,
ja, men alltså, ja, bland annat, men jag tänker så här, bland annat så här, Syrien exempelvis, ett traditionellt sekulärt land. Turkiet, traditionellt sekulärt land. Även om det är så här, många muslimer som bor där, så gör man en åskillnad mellan stat och religion. Det här är ingenting konstigt bland muslimer liksom, att ha det. Och jag ser inte alls att vi är mitt i en utveckling där en massa muslimer kommer sitta och ändra den svenska lagstiftningen. Tvärtom så ser jag en utveckling där muslimer förlorar rättigheter, förlorar möjligheter till moskéer, förlorar möjligheter till religionsutövning, förlorar möjligheten att bära slöja. Liksom.
Är det konstigt? När 30, för det finns också en skillnad där. Om Sverige till exempel förbjuder att bränna Koran, det är en sak. Men majoriteten av moskéerna vill förbjuda kritik mot islam. Det är något helt annat. För det är den vägen mot sharia-lagstiftningen. För förbjuder man rätten att kritisera islam, då förbjuder du liksom rätten att se islam som typ en vanlig religion eller en vanlig ideologi. Utan att islam blir en del av, det är typ diktatur, för att i de muslimska länderna kan man, det är också en av anledningarna till att det inte finns demokrati i de här muslimska länderna och arabvärlden, är på grund av att man inte kan kritisera religionen. Man kan inte kritisera presidenten, för att då blir man fängslad. Man kan inte kritisera religionen, och i en demokrati, en sekulär demokrati, måste man kunna kritisera
alla idéer och alla människor.
Ja, men vi är ju överens Löfven, om det, men det är fortfarande en hypotetisk Muhammad. Diskussion. Mm. Alltså, har vi någon lagstiftning? Har vi någon diskussion i regering eller riksdag som tyder på att vi är på väg dit? Däremot så har vi faktiskt lagstiftning som inskränker muslimers rättigheter. Ja, men vi kan inte diskutera hypotetiska scenarion. Vi är inte där. Att någon ammo sitter i en moské och säger att jag vill förbjuda det här och det här. Det är så här, det är en hypotetisk debatt. Liksom. Men däremot så kan vi förhålla oss till det som är läget just nu. Liksom.
Mm. Vad hade vi för lagstiftning som var emot muslimer? Eller,
vi har bland annat förslag om att faktiskt så här, allt ifrån ta bort rätten till moskéer.
Är inte det att riva extremistiska moskéer som delar liksom antisemitiskt homofobiskt budskap?
Nej. Det är en efterhandskonstruktion av Sverigedemokraterna. Vi har faktiskt haft flera olika lagstiftningar som är allt ifrån att så här, vissa moskéer ska förlora möjligheten till att överhuvudtaget kunna finansiera sig. Då kommer moskéer i sig att försvinna. Vi har haft i 14 olika kommuner en diskussion om slöjförbud. Vi har en rad olika saker som tyder på en ganska...
Slöjförbud på barn?
Ja, upp till grund. Men det är fortfarande... Man har rätt att bära slöja även som barn.
Man har inte rätt att förtrycka sina barn.
Du tycker att det är förtryck. Jag sitter här och bär slöja, så jag är inte alls förtryckt.
Nej, barn.
Men barn är inte förtryckta. Alltså, om en 15-16-åring vill bära slöja, så har du rätt till det enligt barnkonventionen.
Jag håller inte med.
Alltså, alla barn som bär slöja går ju inte runt och blir hedersmördade.
Nej, ja, men alltså, det var inte det jag sa. Liksom.
Nej, alltså, slöja är bara ett klädesplagg. Alltså, sätter du det på en unge, så det är som att ha en ful mössa. Liksom.
Den är komplicerad, för det blir så här, ska vi förbjuda slöja?
Det enda man kan förbjuda det är väl niqab, för att det är så här, du måste kunna se folks ögon. Eller det kan man för det är väl rimligt att man inte har en niqab?
Ja, men alltså, vad det gäller barn, jag tycker att barn ska kunna slippa indoktrinering, och barn ska kunna slippa... Om en 18-årig säger jag vill bära slöja, fine. Och en 18-årig vill gå till, liksom, lära sig om islam, fine. Det är fine. Men jag är emot att barn ska kunna syssla med religion på det sättet. För att när man är ett barn, då har man inte den förmågan att vara kritisk. Man absorberar alla idéer som sanning. Alltså, jag växte upp som ett barn som lärde sig i skolan. Alltså 60-50% av det jag lärde mig i skolan handlade om islam och profet Muhammad. Och då växte jag upp med alla de här heliga idéer som de var sanning. För att när man... Jag ska bara komma till poängen. När man är ett barn, och då berättar jag för barnet om tomten, Gud, kristendomen. Det handlar inte bara om islam. Alla idéer som är religiösa blir sanning för barn. Och för mig är det psykisk misshandel.
Men är du emot?
Det är idéerna, själva plagget måste man ändå kunna ha. Som sagt, det måste ju vara fritt. Man måste förklara sina barn i vad man vill. Liksom.
Nej, för det kommer som en del av religiös förtryck. Att ett litet barn som ska bara ute och leka och leva ett normalt liv. Man ska pusha den här idén att du som ett barn, det finns en hijab, och den här, och det är också att hijab kommer, alltså inom judendomen och kristendomen, har det mycket med sex att göra. Jo, det förklaringen,
är din tolkning,
förklaringen för slöja är att det ska täcka en kvinnans skönhet så att männen inte ska bli attraherade av henne.
Men du är med på det problematiskt, det är svårt att förbjuda något utan, för då inskränker du åt andra hållet.
Liksom. Så jag ska säga så här, jag är inte för förbud mot jag är inte för slöjförbud, för att jag menar att liksom, om en tjej till exempel, och det är min förklaring för varför jag inte är för slöjförbud, om det finns en liten flicka som tvingas av sina föräldrar och bära slöja, som min familj förresten, jag har släkt som tvingar sina barn när de är 12 och 13 att bära slöja, så för i min värld, om en flicka tvingas att bära slöja som mina släkt, och då kommer de till Sverige och familjen säger till barnet att du måste bära slöja.
Jag trodde du skulle säga att du tvingades bära slöja.
Nej, inte jag.
Det är han är genderfluid. Liksom.
Nej, men jag ska bara komma till punkten. Att om en liten flicka tvingas att bära slöja, då har hon förtryckt av sin familj. Sen kommer den svenska staten och säger nej, du får inte bära slöja. Det blir typ ett förtryck från båda håll, från familjen och från staten, för då kan hon inte gå till skolan på grund av att hon inte kan bara slöja i skolan. Så det är därför jag är emot slöjförbud. Men jag tycker att det är problematiskt att man lär barn om liksom hijab och religion överhuvudtaget, det, på det sättet att det är sanning.
Men om man tycker den här idén om, men då skulle man också så här, kunna föra samma argument om att förbjuda ungdomsförbund för att så här, barn är inte kapabla att ha med politik att göra.
Ja, jag håller med.
Som är indoktrinerat.
Jag har tänkt den tanken ibland. Det är så här, jäklar vad man blev tidigt in i ungdomsförbund. Men, ja.
Vet ni om det finns något förbud för slöjor, niqab och så här, i Europa? Finns det?
I Frankrike.
Frankrike, Schweiz, vilka fler?
Klassisk Schweiz.
Har de total, har Schweiz och Frankrike totalförbud mot slöjor på stan?
Nej. Alltså framförallt så rör det sig om skolan. Liksom. Okay. Och det är några fler länder. Och sen så är det också förbud mot bland annat burkini, som är så här, det låter som att det har något med burka att göra, men det är typ att det är en tunika som så bär man en vanlig slöja till, och det är också förbjudet i Frankrike, i alla fall i vissa delar av Frankrike. Mm-hmm. Så det finns, sen är det några olika länder förutom
jag tycker
det,
inte att det är ett problem att en vuxen människa ska välja bära slöja eller inte bära slöja, det är inte mitt val, det är den människans val, men ett barn. Det handlar om barn.
Nej, men
det är barn. Men man kan säga, är det för att det, man kan säga att det är olämpligt på samma sätt som att ett barn skulle gå runt i en bikini då, på det sättet, för att det översexualiserar medans en slöja ändå
undersexualiserar.
jag vill bara säga att man kan vara skitsnygg och sexig i slöja också. Då fick jag det sagt. Liksom. Det I can be a hoe.
Titta på bilen också. Bara.
Hade du sagt en sekund innan hon sa hora så hade det varit en komplimang. Nu blev det en jävla dissas.
Nej, jag skojar.
Men vill du med?
Alltså, mycket mörker som hade kommit ut om man hade fortsatt en mening.
Barn i bikini är väl
nice.
Barnigt.
Jag
har inte alla det.
Nej, sätter man barn i bikini, det gör man kanske.
Ja, det gör man
faktiskt. Det är väldigt vanligt.
Ja, fan. Just det.
Numera, alltså, vadå, en 10-åring har ju bikini, 100%. Mm. 100%.
Men jag sitter bara och tänker, Bina, för jag förstår ju att det blir din kamp mot det, och islamofobi liksom mot det, och inskränkning för er då, eller vad man ska säga. Jag kan inte låta bli att tänka så här, om du eller ni själva kritiserade mer av det som kanske då är, till och med du kan tycka är dåligt, att det skulle hjälpa svennarna att bli mindre islamofoba.
Jag förstår det, och det jag fattar absolut en fråga, och det jag vill bara kroka an till någonting som jag tänkte säga innan. Ja. Jag har lite svårt för liksom, med all respekt till Wire, du vet att jag älskar dig, men jag har lite svårt för det här med liksom personliga anekdoter ibland i den här, för jag förstår verkligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att många människor har blivit liksom, som kommer från länder där man har blivit utsatt på det sättet liksom, har generaliserat kopplat till islam, för att det också är ett liksom, trauma som man bär på. Jag kan verkligen förstå den kamp som du också för, så här, kopplat till vissa länder. Men för mig som är liksom, en vanlig liksom, svenne muslim, född och uppvuxen i Göteborg, så är det så här, varför ska jag förhålla mig till saker som händer i Qatar och Saudiarabien?
Liksom. Det sker en massinvandring från den
jag har
där
ingenting, delen. Ja, men jag har ingenting med det landet att göra. Alltså, jag är lika oengagerad i det som jag är i Polen. Alltså, så här, idén om att man ska ha någon så här kollektiv ansvar kopplat till hela världen, när så här, nästan till var fjärde person i världen är muslim. Mm. Mm. Jag ser inte vad man ska... Däremot så är min kamp kopplat till Sverige, för att det är det här landet jag lever i, och det är det landet som jag kommer att leva i. Framtiden, liksom.
Jag håller inte med honom. Jag tycker inte att du som muslim ska ha något ansvar över det här som händer. Alltså, du är bara en vanlig muslim som bara lever sitt liv. Men när det sker en diskussion och en debatt om faktumet att det här är inte jag och mina personliga anekdoter, utan att det här är lagstiftningar i de flesta muslimska länder som straffar och dödar ateister. Alltså 11-13 muslimska länder dödar homosexuella och ateister och folk som kritiserar islam. Resten av muslimska länder straffar med, alltså fängslar människor som kritiserar islam. Jo,
nu som du lite resten. Det är rätt många.
Resten
30 plus 40.
30 plus. Ja, well, ja. Nej, men vill du googla?
Ja, det, jag kan absolut googla. Vad menar du? Är det så här...
Välj ett land och vi kommer att googla.
Filippinerna.
Ja, exakt. Filippinerna. Nej, alltså land generellt liksom. Ja, men vi kan ta det närmsta muslim landet här i Europa då. Vi tar Bosnien.
Men menas det? Jag tänkte fråga, vi som har så dålig koll på muslimer och islam, hur är det med sunni och shia muslimer i Sverige? Finns det någon konflikt där?
Det finns det ju säkert. Alltså det finns ju massa liksom, ska man säga, allt ifrån fördomar från den sunnisunska gruppen kopplat till shia. Och det finns ju vi liksom, alltså allt ifrån det har varit vissa händelser också och så. Jag vet, framförallt radikalislamistiska grupper har ju faktiskt attackerat. Vi har haft liksom, utöver Drottninggatan, så har vi faktiskt haft ett IS-dåd i Sverige innan det, som inte blev så uppmärksammat. Och det var en attack mot en shia-muslimsk föreningslokal.
Nu ska vi tänka dig, det är inte han som sprängde sig själv.
Nej, det här var IS tog på sig den attacken. Jag gillar att Filip bara smyger.
Ja, frågan är vem som ska, om du går nu, vem ska hålla käft då liksom?
I podden.
Ja, jag och Gustav är ju här, just det.
Ja, just det. Ha det,
Filip. Ha det så bra.
Hej då.
Det var inget sprängdåd som jag minns, men det var liksom en attack i alla fall mot en shia-muslimsk förening. Och shia-muslimer, jag har skrivit väldigt mycket om det här, men just shia-muslimer är en av de mer utsatta grupperna av just radikal-islamister, som grupper som IS eller Hizb ut-Tahrir, som är den egentligen enda organiserade radikal-islamistiska gruppen som vi har i Sverige.
Och för att vara lite allmänbildande här då är det så att de tror på, alltså den konflikten är vem som skulle efter Mohammed vara
kusinen
eller brorsan eller hur? Kan du ta det en gång bara för att man vill lära sig?
Ja, men kortfattat, efter profeten Mohammeds död så fanns det en konflikt mellan ifall det var Ali som skulle ta över eller om det skulle vara en av det som senare
blev
Alibaba. Nej.
Är det brorsan och kusinen? Nej,
det här är, ska vi se, profetens, nu, gud vad hemskt om jag säger fel i det här, profetens dotters
man, va?
Man.
Det var det jag skulle visa på, det var hans och kusin, och jag fick fram att det var typ svåger eller heter så här, och
men jag
bror,
tror de var släkt också. Men egentligen, alltså så här, rent teologiskt, det är inte jättestora skillnader mellan sunni och shia, kan jag själv personligen tycka liksom. Men det här är ju en politisk konflikt som har satt liksom alltså så här, fortsatt liksom,
i det. Din falang, vad heter
Sufis, exakt.
Sufis. Vilken gren är det?
De kan vara lite överallt, men jag tror att de flesta nog känner, alltså det beror på vilket land, liksom, men kanske närmare sunni i vissa länder och i andra länder lite närmare shia. Alltså så här, jag tror inte att man...
Men jag tänkte, ursäkta om jag avbryter, bara du sa någonting om att, ja, men viktigt, man kan relatera till att man tar kampen i Sverige liksom, inte i Qatar liksom. Men som en av dina följare, du tar väl lite grann kampen för Palestina?
Jag tar väl kampen för mänskliga rättigheter generellt liksom.
Ja, men varför då inte i Qatar?
Nej, men alltså det är väl klart, alltså så här, det har väl blivit en diskussion här. Det är väl klart att så här, oavsett om det är homosexuella som avrättas, det är inte som att jag är så här, pro det på något sätt liksom. Alltså så här, jag är ju för alla typer av mänskliga rättigheter oavsett, och det har ju vi också diskuterat. Det är ingenting jag är emot. Jag är mer emot,
förresten, det är förbjudet, hädelse är förbjudet i Bosnien. Alla muslimska länder är hädelse förbjudet, men i 13 muslimska länder är det straffat med döden. Men saken är, det måste ske liksom en mer öppen debatt. För jag är en sån person som gillar att häda, alltså, och kränka. Jag kränker alla. Jag kränker liksom religioner, figurer, koncept. Och varför får jag inte göra det i det muslimska sammanhanget? Jag förstår att de har starka känslor, men jag har starka känslor kring Taylor Swift. Hon är min gud.
Nu blir jag kränkt här.
Hon är min gud.
Häda, Loi, men vem har, vem kommer stoppa dig? Nu är polisen gott i för sig. Men du kan ju häda. Alltså, så här, jag förstår inte den här liksom, hypotesen. Alltså, är det typ att man upplever liksom, att så här, ja, men jag kommer att bli, alltså, att det kommer finnas en massa människor som skriver till mig och hotar mig? Är det det?
Det kommer alltså,
för det händer ju mig också.
Det kommer att finnas en massa människor som försöker att döda mig.
Ja, alltså. Det kommer ju alltid att finnas liksom. Men alltså, så här, i en svensk kontext så det är väl ingen som har sagt att man inte får häda liksom.
I en svensk kontext, det är sant. Men i en invandrarsvensk kontext så är det något helt annat. Ja, alltså, det är också när man menar att liksom 30 av 31 moskéer i Sverige delar sån här extremt budskap, då är det att vi måste göra någonting åt det.
Jag ser inte det som ett extremt budskap alls.
Att predika islamofobi och antisemitism, homofobi och antisemitism.
Vad pratar vi om nu? Jag tror du pratar om de här 31 moskéerna som säger att man inte ska få kritisera islam.
Ja.
Vad har det med antisemitism och homofobi?
Det har allting med antisemitism och islamofobi.
Jag
kan förklara hur. För att varje moské, alltså det här är mina erfarna, eller min expertis i frågan. En moské eller en imam som säger att man inte får kritisera islam överhuvudtaget, inte bränna Koran, inte får kritisera islam, då har man passerat en viss gräns inom extremistisk budskap. En sån imam som säger att man inte får kritisera islam överhuvudtaget skulle aldrig säga att homosexualitet är någonting som är okej, eller judar är vanliga människor. Alltså det handlar om liksom den miljön. Det är precis som liksom om du befinner dig i en NMR-kontext. En NMR-are skulle inte säga att jag tycker att judar är hemska och vi måste liksom bli av med dem, men jag tycker att invandrare är schyssta, eller jag tycker att judar och invandrare är hemska människor och vi måste bli av med dem, men homosexuella är rätt okej. Det är samma miljö.
Det är en moskéerna sprider antisemitism.
Liksom. Alltså, man öppnar ju inte för diskussion när man säger här får man inte kritisera. Liksom. Alltså, det säger någonting om att det här är reglerna, följ dem. Liksom.
Alltså, så här, jag tror det var det jag försökte säga förut. Alltså, för mig är det verkligen ingenting konstigt alls, oavsett om man pratar om kristna eller så här, liksom präster, eller om man pratar om imamer. Det här är bara liksom basic religion enligt mig. Alltså, man tycker inte att det är nice.
Men
jag
säger att all religion är farlig.
Nej, inte alls.
Alltså,
det, kan, det kan skilja sig. Liksom, men alltså, för mig, jag tycker inte det är konstigt. Och jag ser också det som en del av religionsfriheten återigen. För mig, jag tycker att man ska sitta och liksom jaga människor för att de uttrycker en religiös åsikt. Liksom. Alltså, så här, det får de ju göra.
Fast om den religiösa åsikten är direkt i konflikt med ett demokratiskt samhälle så funkar det inte. Det är det som är grejen. Just att säga så här, det här får man inte kritisera oavsett. Det, alltså, som sagt, det är din frihet att uttrycka den åsikten för att du är skyddad av ett demokratiskt samhälle. Liksom. Mm. Men om du då är emot, alltså, och det är ju faktiskt som du är inne på, det är Poppers toleransparadox. Liksom. Alltså, det enda som blir farligt i ett demokratiskt samhälle är de som vill stänga ner det demokratiska samhället. Det är det enda man typ inte kan tillåta.
Vilket man gör bland annat genom att säga att ja, men de här personerna specifikt, den här gruppen, har inte rätt till sin religionsfrihet och får inte uttrycka de här åsikterna. Alltså, så här, det, jag ser
det
verkligen
de bara måste kunna ta kritik.
Precis som nazisterna. Vi tycker att nazisterna har rätt och har rätten till yttrandefrihet. Ja. Men det är problematiskt att nazister liksom predikar hat och hot mot invandrare och muslimer och homosexuella. Mm. Och det måste man problematisera. Så varför får man inte problematisera faktumet att väldigt många moskéer blir någon slags...
Nu pratar vi om någonting helt annat, Loi. Om det finns en imam någonstans som predikar typ jag är så här öppet och det här sprids, liksom, så här, öppet predikar. Så här,
muslimer,
jag tycker att, liksom, judar ska dö. Liksom, då faller det också under hets mot folkgrupp. Mm. Liksom, så här, moskéer är ju inte på något sätt skyddade från det här. Då får ju det prövas juridiskt. Alltså, så här, men min poäng handlar ju om rätten att också kunna få säga jag vill inte att någon kritiserar min religion, jag vill inte att någon kritiserar min profet. Det tillhör ju också religionsfriheten.
Nej, liksom. Det gör det inte.
Det är klart det gör.
Allahu akbar.
Ja, men vi kan ju också byta spår. Det känns som vi alltså, kommer nog inte.
Jag hade ju en bild av att ni hade tagit lite olika partier i den här stora konflikten, kriget i världen. Att du var lite pro-Israel eller har försvarat vissa grejer och du tvärtom. Det är inte så att ni står väldigt olika där också? Så för det var jag bara nyfiken på.
Nej, alltså det är väl klart, jag tycker att tror man på mänskliga rättigheter, tror man på liksom, att man inte ska bryta mot folkrätten, så alltså är det omöjligt att inte kritisera den pågående utrensningen i Gaza just nu. Men det är, jag tar nog mer ställningen liksom generellt. Att så här, på samma sätt som jag skrev om 7 oktober och Hamas, att så här, det var fullständigt vidrigt. Liksom. Som,
tycker du
så
här, verkligen det?
Jag, det tycker jag. Liksom. Jag tror inte jag tar ställning kopplat till... Alltså det är inget, så jag ser inte på den här konflikten som ett fotbollslag som jag ska heja på. Liksom,
utan men du är
på
Blåvitt i alla fall.
Det gör jag faktiskt.
Ja, det är
men, eller halvt Häcken också.
Är, alla går över Häcken.
Vad sa du?
Hejar du på tvåstadslösning?
Det är komplicerat. Jag tror ju mer på en enstatslösning. Jag tror att vi förbi en tvåstatslösning faktiskt. Men det är mer en större diskussion om hur man ska kunna...
Vilken är den staten?
Ja, vilken menar du?
En delad en palestinska... stat. Alltså inte en delad stat, men liksom en stat som får heta vad det vill. Där både palestinier och Israel ska kunna ha makt och inflytande.
Nej, men det är ju så att i Israel bor 2 miljoner muslimer, palestinska muslimer. De har fulla rättigheter, de är medborgare och sånt där. Och så. Men i Gaza till exempel, som inte är Israels kontroll, där finns inga judar eller israeler. Det finns ju nu 130 israeler som är you know, dödade. Och, inte dödade, men dödshotade, och de skulle dö förmodligen. Så jag tror att det finns... Du har liksom två stater. Jag tror också på tvåstatslösning, men det blir till liksom svårare och svårare. Men som det är just nu, Israel ger muslimer rättigheter. Det finns till och med ett islamistiskt parti i regeringen i Israel. De har rättigheter, de får vara israelier, de får liksom, de har sina moskéer. Det är inte som Sverige som har islamofobisk och inte låter dem ha sina egna moskéer. Så det är en mening som jag hörde i Israel hela tiden, förresten, vilket förvånade mig, var att de flesta israeler säger till mig, för de tror att jag är liksom hardcore muslim på grund av att jag heter Ahmad, då säger de, loaj, vi tycker faktiskt inte att problemet är islam. Problemet är islamisterna. Islam är precis som judendomen, som vilken religion som helst. Jag trodde att det skulle vara där och skulle liksom hitta SDR och bara fuck islam, men nej. Israeler och människor i Israel respekterar islam och respekterar religion, till skillnad från svennarna.
Ja, men Israel är ju, nej men, och det är ju viktigt att säga, Israel är ju som, alltså människorna där skiljer sig väldigt mycket, och det har varit en enorm folkrörelse nu, framförallt under våren, som verkar ha kämpat mot den pågående regeringen som är fascistisk liksom, i grunden. Men man har aldrig haft en så här högerlutad regering någonsin liksom i Israel, vilket också,
eller i hela världen faktiskt.
Ja, vilket också så, ja förlåt.
Nej, var på, på nyheterna när han valdes, så tyckte de rapporterade en väldigt komisk mening, han som, alltså nyheterna i Sverige var så här, och så vann högerpartiet, eller förlorade mot ännu mer högerpartiet.
Ja, det är väldigt väldigt höger.
Men det är, ja, alltså det är deppigt liksom. Och sen är det ju också så här, apropå det där med muslimer, så är det så här, det är också en sån där märklig sak som varit i den svenska debatten, om att man hela tiden pratar om palestinier som muslim. Det är många palestinier som är kristna också, vilket man inte får glömma bort liksom. Det här är inte något så här religionskrig på något sätt mellan islam och liksom det man tror liksom handlar om judendomen generellt, när liksom Israel också är i allra högsta grad en stat som så här, man har liksom såklart ortodoxa judar, men man har också många sekulära, många icke-troende, så det är en väldigt liksom bred stat på det sättet. Men hela debatten runt det här har ju varit deprimerande, alltså på riktigt. Alltså det är,
och jag tycker också att det är jättekonstigt att människor som inte har, och alltså jag går inte in i debatten liksom Israel-Palestina debatt, jag tar inte någon sida, för att jag har inte så mycket kunskap. Det enda som jag förmedlar i mina videos och mina, i min content, är att israelier och judar är människor, och de ska inte hata det, de ska inte bli hatade på grund av Israel. Jag försöker liksom motverka hatet där. Jag går inte in i politiken och säger, nej, men det här regeringen är bra, eller det här regeringen är bra, eller det som de gör i Gaza är bra. Jag har inte kunskap gällande kriget, och jag tycker att det är konstigt att många svenska opinionsbildare och skribenter som bara upptäckte vad Israel är för någonting för några veckor sedan, skriver långa liksom krönikor om situationen i Gaza och i Israel. Men jag håller med dig om det mesta där, att Men jag måste säga bara det här att det som jag älskade om Israel, och jag önskar att Jemen och andra muslimska länder ska vara lite mer som Israel, är att i första 5 dagarna var jag i Jerusalem, och där var det typ en väldigt religiös stad. Alla liksom bär kippa och superkonservativa på något sätt, och man får den där känslan av religiositeten. Och sen sista 5 dagarna var jag i Tel Aviv, och det kändes som San Francisco. Det var bara bögar, och det var typ liksom en ateistisk stad. Mm. Och jag önskar liksom. Att i det muslimska sammanhanget att vi skulle kunna ha samma sak. Att i Somalia, i Yemen, i Saudiarabien, att det ska kunna finnas en möjlighet och utrymme för de supersekulära ateistiska som skänder Koranen, som bränner Koranen, som kritiserar Koranen, som gör vad de vill med Koranen och Islam. Det behöver vi också inom det, i det muslimska sammanhanget. Sen kommer det finnas liksom ortodoxa judar som blir kränkta, men sekulära judar blir inte dödade för att de kritiserar judendomen, och det är det som behövs i det muslimska sammanhanget och gemenskapen.
Håller du med?
Jag måste alltid cirkla tillbaka till islam.
Ja, på något sätt hittar du tillbaka dit. Men ja, nej, alltså, absolut. Sen, jag tror att så här, det var ju hela det arabiska våren också handlar om i grund och botten. Att jag tror att så här, för att vi ska kunna liksom få bättre mänskliga rättigheter, så krävs det också så här, social rättvisa i många länder. Och jag tror att så här, för att också flytta fram demokratiska reformer, så behöver folk också mat på bordet. Alltså, så här, människor är liksom, i grund och botten människor. Och jag tror att man ställer liksom, ibland lite... Alltså, så här, man missar den sociala kontexten i många av de här länderna, där det är inte som att säga, ah, men i länder där homosexuella saknar rättigheter så har arbetare skitbra. Alltså det är inte så. Liksom att så här, det krävs ju större reformer, och så har det ju funkat i Sverige också traditionellt. Alltså,
tänker man lite att man behöver tillgodose grundläggande behov innan man kan börja fokusera på rättighetsfrågor?
Mm. Jag tror det. Det är ju i allra högsta grad också ett privilegium att kunna hålla på med rättighetsfrågor liksom, på många sätt.
Men liksom. Samtidigt skulle jag säga att liksom, Qatar och Bahrain och Saudiarabien, där har man mat på bordet, och ändå har man dödsstraff för homosexuella. Hur förklarar du det?
Nej, det beror på vilka du menar. Alltså, så om vi tar Saudiarabien som ett exempel, finns ganska stor del av den befolkningen som är fattiga. Däremot så har man enorma klyftor i det landet. De rika är galet rika, de fattiga är galet fattiga. Liksom. Ja,
det är väl samma Qatar också?
Ja. Men vad det gäller den saudiska och katariska befolkningen, de är någorlunda rikare än de icke-medborgarna där. Och där har liksom, man kan inte bli saudiarabisk medborgare eller katarisk medborgare. För katariska, hur säger man? Katariska?
Otroligt namn.
Katarianerna. Mm. Katarianerna, är du medborgare, det är omöjligt för, liksom, för mig eller dig att bli medborgare där, men är du där så har du faktiskt basinkomst, så de försäkrade av socialen, men icke-katarianerna, de får inte det privilegiet. Men människor där har det bra rent ekonomiskt på grund av oljan, men ändå så har de här usla värderingar gentemot ateister och hbtq-personer.
Men de lever i enormt korrupta länder. Liksom. De tillgångarna som finns i det landet går ju framförallt till regimen eller till kungahuset. Liksom. Så här. Det är inte att det fördelas likvärdigt bland befolkningen. Liksom. Att det,
jag skyller på moskéerna.
Moskéernas
fel. Vad kommer först, en auktoritär regering eller islam? Liksom? Alltså så att de hänger ju ihop.
Islam, alltså, man glömmer bort att islam har funnits liksom 1400 år, och i många av de här länderna där också, framförallt om vi pratar om så queera rättigheter, så fanns det liksom länder som var muslimska där det fanns en enorm liksom queert liv liksom, under islam. Egypten är ett sånt exempel. Så mycket av det kommer också förändras i takt med många förändringar i regionen. Alltså så här, allt ifrån, jag skyller väldigt mycket på kolonialism, alltså de här västerländska koloniala idéerna om liksom kvinnor och homosexuella och sånt spreds också i befolkningen. Jag skyller på fattigdom och social orättvisa. Det finns en massa olika saker.
Jag skyller på allt förutom religionen islam.
Men det är klart att religion också spelar en roll i det, men religion kan man inte bara använda som en så här enkel förklaringsmodell, för i så fall så hade det alltid sett likadant ut så länge religionen har existerat, och så är det ju inte liksom. Alltså queera människor hade betydligt bättre rättigheter förr i muslimska länder än vad de ens hade under samma tidsperiod i Europa liksom.
Inte hela tiden. Det ottomanska riket hade bättre förhållanden till gentemot homosexuella. Mm. Men innan det ottomanska riket så hade man också dödsstraff gentemot homosexuella i de flesta länderna i the Arabian Peninsula till exempel.
Ja,
så, det går liksom upp och ner. Det är sant. Men problemet känner jag liksom att folk fortfarande använder... Jag släppte typ en video för en vecka sedan som kränkte islamerna, där jag sa att man där jag sa att i princip sluta lyssna på imamer, använd era hjärnor, hitta Gud på ett annat sätt än imamerna och muslimska böcker, för att man måste kunna det är mitt största problem med imamer och moskéer, är att man försöker övertyga muslimer att det enda sättet att bli och vara muslim på, eller att förstå Gud på, är att läsa de här böckerna och att förstå sharia och förstå islam. Man vill inte se eller förstå att det finns många andra sätt att bli religiös eller muslim på eller tro på Gud på. Och en av kommentarerna, han sa nej, jag läser Koranen och det räcker för mig. Och då skrev jag till honom, men tror du inte att du måste läsa andra böcker för att förstå Gud? Eller liksom, han bara, nej. Bara nej. Och det här händer på grund av indoktrinering.
Det här är
innan du kommer in, jag måste säga liksom, ja, min mamma, min bror, min familj, de tillhör inte den delen som jag pratar om. Men det finns fortfarande en stor del som håller på med det här sättet. Det är inte att säga att alla muslimer, jag säger inte alla muslimer, jag säger att det här är ett problem och en problematik som finns och måste diskuteras och problematiseras.
Du beskriver människans lata natur. Att det, ja. Vi gillar ju så här är en lösning, någon berättar hur det är liksom. Och det är därför vi ger ju bort makten istället för att hitta men Gud själv, så, här, så går man via någon så här, han berättar liksom.
Och, och du som islamist måste
det är därför jag vill att folk ska lyssna på mig mer. Det är det som är min
imamen, alltså, är bilan.
Nej, men jag blir så trött alltid på de här generaliserande debatten, alltså det beror på vilken moské, vilken imam och så vidare. Men sen så vill jag ändå säga, som själv är troende, det är klart att så här, jag lyssnar jättemycket på lärda liksom. Alltså personer som har studerat. Jag kommer inte sitta i min kammare och bara försöka förstå Koranen, för att så här, Koranen är en väldigt så här komplicerad bok som är jättesvårt att bara sitta och tolka på sin kammare, men det ena utesluter ju inte det andra liksom. Alltså så här, och det är det som är, tänker jag, så här, själva grejen med, vilket jag alltid tjatar om, att så här, islam är en ganska reformistisk religion på det sättet att så här, det finns inte liksom en påve. Ja, för det finns inte en påve på samma sätt liksom, så här, det är upp till var och en och olika inriktningar och var person egentligen, vilket också är en del av islams natur, att så här, du sitter inte och lyssnar på en enskild person liksom, utan så här, vilket många framförallt beroende på inriktning också tror på, men det innebär ju inte att man inte ska som tro också lyssna på lärda. Det gör jag liksom.
Gör inte det. Lyssna på Taylor Swift istället.
Det gör jag också.
Det är bra. Det är bra. Du är på raka vägen. Som man säger.
Precis, du står på att hitta Gud där. Liksom.
Nej, men jag menar liksom, så till exempel, jag ser det här och det kränker många muslimer, att liksom, jag tycker att den grundläggande frågan som gör att Koranen och islam blir någonting som är heligt och bra och viktigt för många muslimer är för att texterna är skrivna på ett fantastiskt sätt. Det är också ett av miraklerna till varför profet Muhammed är profeten, är att hur kunde någon som var analfabet skriva eller säga någonting som är så fantastiskt bra som Koranen? Det är liksom det som var, många muslimer eller icke-muslimer under den tiden lyssnade på profet Muhammed prata och säga Koranen, och de blev muslimer istället. Lite som att när man lyssnar på Taylor Swifts skivor som Folklore och Evermore, så fort man lyssnar på det som sägs så blir man en Swiftie. Om man försvarar Taylor Swift, alltså jag skulle döda, nej jag skämtar. Ja, jag skulle inte gå hela vägen.
Avrättar hädare olika videos på YouTube.
Precis, men även Taylor Swift eller Swift är som, det finns hur många kanaler som helst som jag följer som går in och förklarar hennes sångtexter, för det är faktiskt berättelser och det är, skratta inte. Det är seriöst. Och vi Swifties, vi tar hennes liksom konst på allvar. Vi tolkar det på väldigt många sätt, precis som muslimer tolkar liksom Taylor Swifts profet Muhammeds, profet Muhammeds liksom ord. Men skillnaden där är att vi Swifties dödar inte folk som hädar emot Taylor Swift eller säger att hon inte är världens bästa sångskrivare.
Det är ganska nära dock. Alltså, det är inte långt.
Det är nära. Men hade vi skapat vårt eget Swiftland, då ja, det kanske finns liksom dödsstraff. Men vi är inte där än. Men
så
men
vad fan händer med det här samtalet?
Man måste klä sig i rätt eras outfit så där. Man måste följa slaviskt. Liksom,
jobbigt om det fanns Sweden, Swish och Swish, Swage och Swift liksom.
Det är för många för nära. Och så Jonathan Swift har vi också. Han
Ja, vad händer med det här samtalet? Kan du styra upp det här, Vilhelm?
Du pratar om de viktiga frågorna här.
Det känns som att jag har fått en psykos alltså, på riktigt. Jag fattar ingenting. Jag bara, vem är jag? Vad gör jag här egentligen?
Hur sitter du här och lyssnar på jämförelse mellan Taylor Swift och Mohammed?
Det var ändå en vändning jag inte
men varför har jag misstolkat Loaia? Har jag inte sett dig göra videos där du så här, men du har försvarat Israel. Det är inte något jag har drömt om.
Försvara Israel.
Ah, jaha, jag har missförstått det. Eller
jag försvarar inte Israel som... alltså det är också en skillnad där. Israel är ett land med en regering och en stat. Och man får kritisera och bör kritisera stater och regeringar för deras politik.
Men inte hålla på att nyansera nu. Victor gillar inte sånt. Det måste vara enkla lösningar.
Nej, jag försöker polarisera.
För eller mot Israel.
Nej, och det är legitimt att kritisera Israel som stat och som land. Problemet däremot är att människor eller många av Israels kritiker kritiserar Israels rätt att existera. Där har du ett jättestort problem att folk tror att menar att Israel inte ska existera som land, och det är det som jag kritiserar. Jag kritiserar önskan om folkmord gentemot Israel, och det är därför de för ett sånt våldsamt krig just nu. För att de krigar inte bara mot liksom terrorister, de försöker att kriga mot en ideologi som försöker att utrota dem. Och det är det som är problematiskt där. Jag står på israelernas sida och jag står på palestiniernas sida som vill ha fred. Jag försvarar inte Israels krig. Jag förklarar det i många videos. Så jag har varit i Israel och försökt att förstå varför det här kriget är så våldsamt som det är. Och det som jag har förstått är att israeler har försökt att föra fred och försökt att skapa fred med palestinier under en väldigt lång tid. Men palestinierna vill inte ha fred med israeler. Och det är därför nu har de tröttnat. Och nu har de liksom, fuck this shit.
Det är deras attityd. Det där är problematiskt, alltså på riktigt. Så här, till att börja, alltså apropå, liksom, jag hatar att så här, på något sätt sitta och så här, jämföra saker. Men jag förstår att folk är, liksom, att det är mycket... Så här, alltså det som pågår just nu, det går inte att jämföra med någonting innan. Vi kan inte ens jämföra det med intifadan. Alltså det är ett faktiskt folkmord som äger rum just nu framför liksom våra ögon.
Och det är klart inte att ett folkmord.
Det är ett folkmord, en absolut utrensning av Palestina.
Ett folkmord, men definitionen av ett folkmord då att det måste finnas avsikt och rensa ut befolkningen. Menar du, vänta, att tro att judar vill rensa ut palestinier är antisemitiskt.
Det har med liksom den pågående, det är du som gör det till en fråga om judar.
Det är en fråga om judar. Det är en fråga om judarnas rätt till sitt eget land, precis som muslimer har 57 muslimska länder, kristna har över 40 länder. Varför får inte judar ha
sin? Du får guldkort om du inte låter bilen svara.
Ja, alltså, du förenklar, och det här är problemet med den pågående debatten, att man förenklar på det här sättet. Liksom. Och så här, vi har en fascistisk regering som just nu har, vi hade nu senast gått in med marktrupper i Palestina. Man pratar väldigt mycket om Hamas. Hamas är framförallt i Gaza.
Nej, de är inte bara i Gaza.
Framförallt i Gaza. Det är där de har framförallt i Gaza. Jag har svårt att se hur någonting som pågår just nu kan legitimeras på något sätt. Liksom. Alltså allt, så här, bara för att gå tillbaka till folkmordsbegreppet. Det är ett juridiskt begrepp. Det här kommer säkert att testas i en internationell domstol i framtiden. Mm. Då får vi svart på vitt om det har varit ett folkmord. Mm. Men jag har inga problem med att använda det begreppet som det är just nu. Det är en utrensning som pågår, och jag ser bara hur man flyttar gränserna hela tiden. Jag ser att IDF och regeringen i det här fallet faktiskt har använt det fruktansvärda som hände den 7 oktober liksom, som ett sätt att också så här rensa ut någonting som varit ganska pågående. Och det,
jag måste svara på den där antisemiten. Nej, jag skämtar. Nej, men jag skulle säga att den här idén om att det som sker just nu är ett folkmord och att judarna vill det, och det är judar för det är en judisk stat.
Det är också många judar som är emot det här. Alltså att det är du som gör det alltså ja, till en judisk fråga. Det är inte nice mot vänsterjudar. Liksom.
Ja, nej, det är sant. Men jag ska säga så här. Att idén om att Israel pågår eller begår ett folkmord, det kommer faktiskt från antisemitiska konspirationsteorier om att judarna är så hemska och önskefulla och vill döda alla araber och vill döda alla goyim som är emot dem. Det är inte det som det handlar om. Anledningen till att liksom förresten, de flesta av de här, eller jag går tillbaka, men anledningen till att det här kriget är så våldsamt och att de förstör liksom hela städer är på grund av Hamas som sätter sig eller bosätter sig i tunnorna. Alltså de går inte ut och krigar för att de vill att Israel ska bomba. Och anledningen till att Israel har redan förlorat över 1400 människor, varför skulle de gå in bara i trupper och inte bomba? Jag försvarar inte förresten, jag förklarar.
Det är precis nyligen de har börjat med marktrupper, innan var det regelrätta bombningar.
Och det var viktigt för dem, och det är deras tolkning av det. Det var viktigt för dem att förstöra infrastrukturen för Hamas. För hade israelerna inte gjort det och bara gått in med trupperna i de här tullarna som de inte kan, då hade halva deras soldaterna slaktades. Och det här är inte ett krig som alla andra krig. Det här är en krig med en terrororganisation som finansieras med miljarder, där man har byggt ett system under jorden.
Och det är en briljant strategi av Hamas att de bara säger, okej, man ser till, vi gömmer oss här bland civilbefolkning och så bombas det. Och så kommer folk, barn kommer dö, det är fruktansvärt, och så får de fler anhängare liksom, för att de ser hur det blir. Så att det är ju en jättemedveten krigsföring liksom. Det är ju,
jag måste bara kommentera folkmord. Dör, liksom. Folkmord är att de måste ha avsikten att döda civilbefolkningen. Det har de inte. Jag tror att det är antisemitiskt att tro det. Liksom, jag är inte klar. Ja. Skillnaden är att Hamas vill döda alla judar. Vad hände den 7 oktober var folkmord. För att man har avsikten att jag kommer att döda alla judar och alla israeler. Det är folkmord. Israel försöker att komma åt terrorister. Och då händer collateral damage som är hemskt. Att man behöver liksom döda civila befolkningen. Men hur kommer man kunna komma åt en terroristorganisation som gömmer sig bland befolkningen, som gömmer sig under jorden?
Det här är en del av folk, alltså, till att börja med, du behöver inte mansplaina för mig om antisemitism. Jag har skrivit ganska mycket om det också i relation till den här konflikten.
Du behöver plugga lite mer.
Det är klart att det finns antisemitiska troper som absolut kan finnas i Israel-kritik. Liksom, och det tycker jag absolut att man ska dra upp, och det finns väldigt många exempel på det. Mm. Vilket jag också har skrivit om. Men i det här fallet så jag förstår verkligen inte varför man så här komplicerar det här på olika sätt. Alltså, så här, det är många saker som Israel hittills har brytit kopplat till folkrätten. Liksom. Mm. Och det är inte bara jag som säger det. Det är så här folkrättsexperter som säger det. Det är mycket saker som har varit obefogat i det här. Och jag förstår inte varför det är så svårt för människor. Så här, återigen, för att gå tillbaka till det jag sa förut med att man behandlar den här konflikten som ett fotbollslag. Jag förstår inte varför det bara är så svårt för människor, oavsett vart man står, och bara titta på det som pågår just nu i Gaza och inte se att det här är en faktisk utrensning.
Men det är ju för att det är svårare, det är ju enklare att hålla på ett fotbollslag. Alltså det är ju flockmentalitet och allting. Det finns ju svar på den frågan, men det är ju synd. Ja.
Men att kalla det en utrensning är bara ett sätt att försöka liksom säga att nej, men judarna, Israel ska bara sitta och vänta tills deras gisslan kommer tillbaks. Hamas har lovat att de kommer att begå 7 oktober om och om igen. Mm. Vad ska Israel göra för att ta tillbaka sitt folk och försvara sig från terrorism?
Vad ska Israel göra, Gustav?
Ja, det finns väldigt mycket. Till att börja med så är Israel en ganska stark militärmakt. Liksom. Och det är ganska liksom, stora konsekvenser av det har ju också varit de här repressionerna vi har sett. Och det är så här, jag vill verkligen vara tydlig med. Jag på något sätt, så här, Hamas är en antisemitisk terrorgrupp. Jag tycker att med all rätt så ska man försvara sig mot en antisemitisk terrorgrupp. Jag har inga problem med det.
Hur ska man göra det?
Det som är oproportionerligt i det här fallet är antalet liksom, människor som ligger döda helt onödan. Jag tycker, och det är det det som är grejen med liksom.
Det måste finnas där, effektivare sätt att komma åt dem liksom.
Verkligen.
Vilka är de här
effektiva? Om man inte klarar, ja, det finns en massa olika liksom regler. Det finns en massa olika sätt som man skulle kunna komma åt det här. Till exempel att man inte började med att bomba. Man kunde gått in med marktrupper redan i början. Man som valde att inte göra det.
Nej, som sagt, att det var ett jättestort misstag som USA gjorde när de bombade Afghanistan, för att de vände hela civilbefolkningen emot dem, för att de bara bombade skiten nu. Och så blev de aldrig av med talibanerna liksom. Alltså det är så här, så man vet ju att det är en jättedumt sätt.
Ja, man vill ju inte offra egna gubbar, det är väl det som
är. Och det är så apropå det, och just med referensen till Afghanistan och Irak, det är det som jag också sitter och är så extremt orolig för. Alltså var fjärde person, eller jag tror det är hälften av Gazas invånare är barn. Vad kommer hända med de som överlever? Alltså hur radikaliserade kommer inte de bli i framtiden? Så här, det kommer vara en ny cykel av våld.
Jag ställde den här frågan, om jag, förlåt för det, men jag ställde samma fråga till en expert i Israel om kriget, som också är varför detta IDF-chef, eller vad ska man säga, general. Jag ställde den frågan som väldigt många människor ställer. Liksom, vad kommer att hända med befolkningen som inte blir drabbade? Kommer inte de också bli radikaliserade? Han sa, tror du verkligen att vi israelier nu tror att folk kommer att bli mer radikaliserade? Faktumet är att när de dödade 1200 israelier och tog tillbaka människor till Gaza, så släppte de massor med videos där Gazabo firade de här lik och de här människorna som blev slaktade. Han bara, vi tror inte att det finns att det är ens möjligt att Gazabon kan bli radikaliserade, utan vi har passerat en mer, gräns liksom. Mer, det går inte att bli mer radikaliserad än att fira när folk blir slaktade, för just nu i Israel, folk firar inte det som händer i Gaza. De går inte runt och hejar, åh vad bra att vi dödar barn. Nej, det sker liksom demonstrationer emot det. Men från Gazas sidan så firar de när människor blir slaktade.
Det är såklart fruktansvärt. Alltså, generellt så är det alltid fruktansvärt att sitta och fira folk som dör, oavsett sida av konflikten. Men jag tror också så här, man måste alltid ta sig an liksom, och det är därför jag så här, liksom, tycker det är så synd att liksom, vi inte har en bredare liksom, fredsrörelsetänk. Jag saknar lite 60-70-talet, men en bredare internationell fredsrörelsen. Liksom. Men så här, tittar vi på det som typ människor som är så här, födda uppvuxna i Gaza, som har sett liksom, människor dö i hela sitt liv. De har föräldragenerationer som också har gjort det, som i sin tur har en föräldrageneration som också har sett död och lidande. Vad gör det med en människa? Vad gör det med en generation? Alltså, det är ganska enkelt att sitta liksom, i Sverige och titta på det här och bara, fan vad barbariskt som beter sig. Men det är klart att det gör någonting med en person. Liksom. Och jag vet inte om jag hade varit så mycket bättre om jag hade vuxit upp i Gaza. Liksom. Jag tror absolut att jag hade haft samma perspektiv och kanske också hade varit någon så här Hamas-supporter. Det är svårt att säga. Liksom.
Jag håller med. Det finns liksom en generational trauma som finns i Gaza och Palestina. Det är också för att de matas med idén att det här var vårt land och nu har vi inte vårt land längre på grund av judarna. Men det finns också en generational trauma hos den israeliska befolkningen som för det första demoniseras av hela, alltså alla sina grannar. Men framförallt, du vet att när jag var i Israel blev jag chockad, för att varje gång jag gick in i en galleria eller i tunnelbanan eller var som helst, så går man genom en säkerhetskontroll som om man var på en flygplats. Hela Israel är under ett otroligt hot. Varje vecka i Israel så blir en jude knivhuggen och dödad på grund av terrorhotet så som de utsätts för. Och innan de byggde muren mellan Västbanken och Israel så skedde det liksom terrorbomber hela tiden. Så de är en utsatt grupp, precis som Palestina är en utsatt grupp. Och jag tror inte att man ska liksom minimisera eller underminera traman på båda sidorna.
Du diskuterar med dig själv just nu, Loi, för att så här, det är verkligen ingen som har gjort det. Jag försöker bara lyfta liksom ett perspektiv i det här. Det är klart att så här, det är jag vet ju själv, jag känner människor liksom i Israel rätt så bra. Jag vet att det inte är nice att bo där heller. Jag vet att det finns ett generationellt...
Ganska nice.
Ja, vissa delar. Men jag menar just det här pågående hotet, eller så här, apropå generationell trauma, liksom så här, att det här är ju många av dem liksom barnbarn till förintelseöverlevare, och vad gör det också med relationen till staten Israel och annat liksom. Men det ena utesluts inte det,
jag håller med,
det andra liksom. Så man kan ju ha båda de här perspektiven samtidigt liksom, typ.
Hurt people hurt people och så vidare.
Det är inget konkret, man vill ju gärna, du vet, lösnings orienterar man.
Ja, men att presentera enstatslösningen på något sätt, säger du, tvåstatslösning säger du.
Jag sköt den lite från höften, men jag vågar inte motivera den alltså. Tänk om man får skit, alltså,
det är så fruktansvärt jävla komplex den här konflikten, ja. Så vi kommer liksom inte, vi kommer inte lösa det i den här soffan, men
det hade varit. Ja. Det hade varit helt otroligt.
Och vi är inte
nära förra gången.
Och vi är riktigt nära. Men vi är ju inte Israel eller Gaza-experter, så vi kan inte liksom ge några konkreta eller rimliga svar på den frågan. Jag tror inte ens att israeler eller Gaza-bon vet vad svaret är för någonting, utan att det är liksom
man vill ju så här, kan inte vända andra kinen till att sluta hämnas, men det är så här, om en gör det så faller väl den.
Det
är väl
det, ja, det är Jesus med andra ord.
Det går ju tillbaka till det förut liksom. Det är ju lättare, alltså, det är det jag alltid försöker ta med mig lite, att så här, ja, men, apropå det, att man är sån jävla svenne på många sätt liksom, men att man är så här, jag har själv aldrig behövt liksom gå igenom krig, jag vet inte, och då blir det ju så här svårt också att sitta och tänka på så här, så här borde de tänka så här, det,
varför ska
det
ni bråka för, ja, exakt. Bara ta en fika,
ja, eller som Rodney King, kommer du ihåg Rodney King när han bara står så här, can we all just get along typ, om det LA riots,
att man blir, ja, har det gött,
exakt liksom. Det, ja, det är svårt liksom.
Ja, det är klart. Nej, men det är någonting man fattar på något sätt, att alltså, man tappar så mycket. När släktingar till en har blivit mördade av någon, så kommer det väcka hem det igen på ett sätt som gör att det, så man fattar att den loopen är svår att sluta liksom. Ja.
Mm. Men jag är orolig över den växande antisemitismen som händer i världen just nu. Death to all Jews trendade på X för några veckor sedan, och det var nu använder folk det här. Jag tror inte, precis som du sa tidigare, alltså i början av det här avsnittet, att du tror inte att liksom svenskarna började bli islamofober, de har alltid varit det, och nu liksom är det öppet. Jag tror på samma sätt så världen har inte börjat bli antisemitisk, utan de har alltid varit antisemitiska, och nu har de liksom en anledning att visa det och gå runt och härja. Och en av de första videorna som jag gjorde när jag körde på engelska var ni när folkmordet, men jag kallar inte det folkmord, men när över 400 000 jemeniter blivit slaktade. Jag såg inte någon vifta med den jemenitiska flaggan eller fördöma Saudiarabien. Jo, det händer såklart, men det är inte ens i närheten av det som vi ser just nu. Var var det när liksom Somalia drabbades av krig och tusentals människor blev drabbade? Irak, Libyen, Kongo. I Kongo liksom det värsta och största tragedin. I Yemen är det världens största humanitära krisen någonsin enligt Förenta Nationerna. Men ingen viftar med den somaliska eller jemenitiska flaggan på samma sätt.
Det kanske bara blivit så, men det är fan en bra fråga ibland. Varför just
antisemitism, är större, antisemitism är svaret. Ja.
Jag tror inte bara det. Jag tror att många har delvis en relation till, sen håller jag verkligen med, och det vill jag vara tydlig med. Så här, jag är också extremt orolig över antisemitismen. Liksom, och
är du
hur det? Så här, ja. Och framförallt hur det sprids på sociala medier, hur människor inte pallar att hålla isär det. Och jag kan se det på massa olika ställen. Liksom. Och det är verkligen allvarligt. Men sen så tror jag så här, just konflikten Israel-Palestina, det är den enda konflikten som jag i alla fall kan minnas att jag alltid vuxit upp med. Och jag tror att det också engagerar.
Alltså, den är så gammal att, kanske, den ligger den är gammal, alltid liksom, latent.
Precis, och många är engagerade i det. Alltså, så här, jag gick ju liksom på demonstrationer som 11-åring kopplat till Israel och Palestina. Liksom.
På tal om indoktrinering.
Men fan, jag skulle fan vilja bemöta en grej som jag har suttit på. Det är ju, ni säger så att Sverige alltid varit islamofob. Jag som svenne då, liksom, har vi inte tvärtom, ärligt talat, varit väldigt i så fall naivt, ska vara så goda och tänka att men muslimerna är precis som oss, eller alla kommer bli sossar om de kommer hit, och feminister och som oss och artister. Och så, jag har liksom bilden att snarare, och sen så blir det så här, något händer eller terrordåd eller så här, och då, att vi har vänt som Filip sa, jag tror jag delar hans bild.
Nej, men jag tror delvis, jag försöker alltid ta mitt ansvar när det är så här poddar som läggs upp och så. Alltså så här, det är klart att det kan också vara farligt att sprida en bild av Sverige som ett islamofobiskt land liksom, av rent säkerhetsanledningar. Alltså så här, jag vill inte heller vara så svartvit i det liksom.
Men däremot
så, alltså, jag tror att det finns starka antimuslimska tendenser i det här landet, kan man väl säga, och det har funnits länge liksom. Och det kan vi spåra tillbaka till 1500-talet minst. kristet. Liksom. Och det finns ju lite olika anledningar till det. Liksom. Sverige är traditionellt kristet land. Islam... Vi... Ah, förlåt.
Nej, jag tänkte på att vi kanske har varit liksom alla år utom 2014. Då. Den perioden.
Men kanske man skulle säga att Sverige är islamismfobiskt.
Nej, men va? Nej. Nej, för det är två helt olika. Vem är inte islamism, alltså fobisk?
Du.
Den med, ja, exakt.
Vi loopar alltså, lite samtalen nu, alltså, att vi tillbaka till början. Men det är kanske lite vackert, vi kanske ska avrunda på den noten då när vi är tillbaka till början. Liksom.
Avrunda? Vi har inte ens börjat det här.
Exakt.
Nej, vi kör Patreon exklusivt någonstans.
Så får vi köra det. Samma diskussioner för 5 år till.
Ja.
Vad fan ska du göra med ditt liv?
Ja, men fan, vi bor gråta i ett hörn nu. För att
nej, men seriöst, det känns inte som att vi har börjat bilen. Här,
alltså när jag och Loai pratar i telefon då är det så här, vi ska bara hej, hur mår du? 8 timmar senare så här, bara, är vi klara med att avhandla allting liksom.
Ja, men jag vill i alla fall säga tack så jättemycket för att ni har kommit hit idag och att ni tog er tid att debattera. Superkul. Vad kan man följa er på sociala medier och sådär?
Jag skulle säga diskutera, för jag har inte debatterat riktigt.
Vi kan vara värre.
Det kan vara mycket värre.
Är det någon fråga som ni brukar bråka om som vi inte ens har tagit upp?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sverigedemokraterna.
Ja, liksom SD-nationalism.
Nationalism, homonationalism som hon kritiskt till och jag tillhör. Nej, men det är mycket. Men vi är ju, bilarna och jag liksom står politiskt på olika sidor, men vad det gäller liksom mänskliga rättigheter och de flesta frågorna är vi eniga om.
Men jag kan tänka ekonomiskt så kanske ni inte håller med varandra helt.
Nej. Han är en borgarbracka.
Ja, inte helt.
Jag är syndikalist.
Ja,
precis.
Ja, nej,
men... Det är därför han inte är med SD, de är för vänster.
Just det. Moderat syn liksom.
Ja.
Nej, men jag är kritisk till, alltså, jag tycker att de allra rikaste borde skattas mer och så. På så sätt är ju lite mer.
Men du är den där fan lite sociogod liksom. Ska ha.
Men de är ju de allra rikaste, inte typ folk som tjänar typ 500 000 kronor om månaden, för det där är inte ens rikt.
Nej, men det där man typ var inne på så där med typ ISK-skatten och så här, att det, så här, det slår mot fel för det är så här, småspararna typ. Alltså, så här, det blir ju weird, utan det är ju komma åt dem som har mest pengar, men de flyttar ju bara sitt kapital till ett annat land ändå, så det går nog inte komma åt dem.
Men nej, låt oss inte börja med ISK-skatten, då kommer vi sitta här 2 timmar senare liksom.
Avsnitt 2.
Ja, exakt.
Vad kan man följa som sagt?
OnlyFans, där har jag det mesta.
Nej. Han har en person som prenumererar, det är jag.
Det är... Och min kille. Nej, men jag är framförallt på X, @justloai. Jag är också på TikTok, @justloai_ahmed. Och sen Instagram. Och Bulletin. Så prenumerera på Bulletin. Där brukar jag skriva längre, mer... Alltså när jag skriver krönikor i Bulletin, då sitter jag ner och liksom jag ser till att de har skrivit på ett bra och ett rimligt sätt. Men
du är ännu mer i affekt då egentligen.
Ja, men när jag spelar in videos, då börjar jag bara sitta och liksom babbla, och där har jag lite mer liksom random content.
Jo, men jag har ju precis kommit tillbaka till Twitter igen efter att jag rage-quittade och sen saknade jag mina nasseälsklingar. Så jag kom tillbaka, så jag är på Twitter.
Ni är ju starka och modiga. Så ni...
Och så är jag på Insta.
Och där heter du?
Jag heter samma på alla, vänta, @bilan med 3 A och sen en etta. Och sen hänger jag med Boomers på Facebook. Så att det är mina kanaler.
Så in och följ dem där. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Nyhetssketch på Victor Klemings YouTube-kanal också. Svenska polisen, tack så
mycket. Den kan man kolla, prenumerera där också. Ha kul, hej.
Ha det gött.